Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Kul att se er alla här. Mitt namn är Benjamin och jag jobbar här i kyrkan som barn- och ungdomspastor. Jag skäms lite grann idag för det är min barnkyrkegrupp som har barnkyrkan idag. Så jag lämnar dem för att få vara här med er. Så de är lite sura på mig, men det får man ta ibland. Jag ska ha äran att predika idag och jag ska... Vi följer ett tema i församlingen som vi har följt nu under hela hösten och nu våren som då kallas för röda tråden. Som egentligen är vi går igenom hela Bibeln nu och pratar om den röda tråden som egentligen finns genom hela Bibeln. Den röda tråden som jag i grund och botten tänker är Jesus. Som vi kan läsa om i hela Bibeln, hela ordet. Idag var det lite fokus på, nu är vi inne på Nya Testamentet och fokus idag var, liksom rubriken var Jesus gör under och tecken. Vilket är ett helt fantastiskt ämne att få läsa. Det kan också kanske vara ett svårt ämne för det är ju väldigt lätt att prata om vissa saker i Bibeln som att, men man kan säga som att Jesus älskar, det finns massa kloka ord. Men vi får också läsa om en rad under som händer i Bibeln. Som på ett sätt är ganska svår att förklara ur mänskliga, på mänskligt sätt. För att det är någonting som, ett under är någonting vi inte alltid kan förklara. Det blir som ett Guds ingripande i våra liv eller i någons liv. Och när jag förberedde lite grann så läste jag lite grann om under i Bibeln. Och det är ganska spännande när man läser, för det finns faktiskt, under sker hela, vad är ett under? Ja, men det var ju exakt det vi sa, det är någonting utöver det vanliga som händer. Och i Bibeln kan vi läsa om en rad mängd olika under. Men det som jag tyckte var lite spännande är att man egentligen kan läsa, jag läste en bok där, att det finns typ tre stycken tidpunkter där man ser som väldigt många under ske. Under Mose tid så får han vara med och befria Israels folk från Egypten. Och för att göra det så händer det en massa saker. Liksom. Det får vara plågor i Egypten för att faraon i Egypten ska släppa folket. De får sedan vandra ut i Egypten genom att Gud delar på det röda havet mitt framför deras ögon. De lever sedan i öknen i svält och hunger och Gud förser dem med mat. Det är fåglar som kommer med bröd till dem och de får slå på en klippa eller tala till en klippa så kommer det vatten. Det är massa olika saker som händer under den tiden. Sen får vi en nästa period där vi får se mycket under. Det blir egentligen under Elias tid som får vara en profet under en tid när Israels land har delat sig. Det blev inbördeskrig liksom, och de delar sig i ett nordligt och ett sydligt rike. Och det nordliga riket vänder sig bort ganska mycket från Gud. Och då får Elia komma dit och han får vara med en massa under som Gud gör inför folkets ögon. Bland annat att han får med och han hamnar i en, vad ska vi säga, böneduell mot Baalprofeten i det här landet. Och de får... Men Gud visar sin storhet där genom att tända eld på ett dyngblött altare. Och de får se under, även hans lärjunge Elisa efteråt får se massa under. Och det händer under såklart däremellan också. Men man kan se lite att det händer lite mer under en viss period. Och sen nästa period av många under är när Jesus själv vandrar på jorden. Vilket kanske är de vanligaste underna man pratar om eller man tänker på. Och jag tycker att det är häftigt att se allting som Gud gör. Och det är ganska viktigt att man kan liksom tänka att jag tror på Bibeln. Men jag kanske inte tror på alla de här underna som sker. Liksom. Det kan finnas naturliga förklaringar. Och jag tror ofta vi människor söker de naturliga förklaringarna på saker. Men jag kanske väljer att när jag skulle byta lägenhet här i Boden för ungefär 1,5 år sedan, så bad jag för en lägenhet. Jag bad för en lägenhet någorlunda nära centralt i Boden, och jag bad om en tvåa. Jag tänkte det är ganska praktiskt med en tvåa. Och jag bad om det. Och efter några månader så fick jag en lägenhet. Då var det ett företag här i Boden som hörde av sig att men du står femma, det är 5 stycken före dig som att tackar nej till den här lägenheten. Och nu står du på tur. Och jag sa, jättebra, jag tar den. Jag kollade inte ens jättenoga på den, utan jag tänkte att jag behöver någonstans att bo, och då får man ta det man får. Och jag tänker, där kan man ju se på lite olika sätt. Jag kan ju bara se som att det var ett företag som gjorde sitt jobb, och de tog den som var näst på tur. Men jag är också väldigt tacksam för att det löste sig för mig. Och därför väljer jag att tacka Gud för det. Det kanske inte är ett under, men jag ser ändå någonting som Gud har gjort i mitt liv. Och det blir lätt att vi ofta kan bortförklara när vi ser saker hända i våra liv. Nej, men det är bara ett jobb, det ska vara så. Eller att, ja, fast det kanske jag var sjuk men blev frisk. Ja, men det var medicinen jag fick. Och det kan, ibland är det medicinen man får, men ibland är det faktiskt Gud. Och vi får se massa sådana där häftiga saker hända runt omkring oss. Men man blir ganska avundsjuk när man då öppnar upp Bibeln och får se väldigt mycket gott stå där. Och varför behöver vi de här underna? Jo, men jag tror att under som vi får se är trostärkande för oss. Det gör någonting att vi får se, när vi vet om i teorin, man kan veta något i teorin, men när man får se det praktiskt, då gör det någonting i våra liv. Det kan öka tron liksom på att men Gud faktiskt kan göra under. Och vi ska alldeles strax läsa ett under. Och när vi gör det här så kommer vi... Jag har lite småkrasslig i helgen. Så jag tänkte att jag tänkte att det är så jobbigt att prata då. Så därför ska jag utmana er att prata lite grann. Och det kommer vara så att vi kommer läsa ett under i Bibeln, som många kanske har läst tidigare, men som jag tycker är så fantastiskt. Och vi kommer att tillsammans kanske dela in oss typ, tänker 4 stycken, 5, 6, några stycken. Ni kanske bara behöver 2 stycken, det går också jättebra. Och så kommer ni att få några sekunder på er att svara på de här frågorna. Ni ska svara på frågan, vad säger den här texten om Gud? Vad lär vi oss om Gud i den här texten? Är du en sån som lätt glömmer bort, så skriv ner frågorna. Jag har de inte uppskrivna. Men vad lär vi oss om Gud i texten? Fråga nummer 2. Vad lär vi oss om människan i texten? Alltså vad lär vi oss om dig och mig i texten? Och fråga 3. Vi kan ta en fråga till. Och det är så här. Vad ska vi göra med den här texten? Vad är det vi liksom, när vi har läst den här liksom, om den här texten är sann, vad ska vi göra med den då? Hur ska den få påverka våra liv? Så det var det jag tänkte att vi ska göra nu till en början, om det är okej med alla er. Jättebra, det var någon som sa ja i alla fall, bra. Då tog de beslut åt er alla. Så jag tänker att vi ska läsa den tillsammans först ett varv. Jag kommer läsa högt och ni kan följa med den där. Har ni en egen bibel så står det i Markus evangeliet kapitel 2, vers 1-12. Och där står det så här. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han förkunnade ordet för dem. Då kom en man till honom med en förlamad. Då kom man till honom med en förlamad som bars av 4 män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast, att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame: res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp, och genast tog han sin bädd, gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: vi har aldrig sett något liknande. Så nu vill jag alltså att ni tillsammans pratar med varandra. Så vänder om, se till så att ingen blir själv. Och så sätter man sig mellan 2 till 5 typ personer. Så har ni på er nu bara någon liten minut. Så inga långa predikningar svar vill jag ha här. Utan vad tänker ni på om Gud i den här texten? Så hoppas ni är någorlunda färdiga. Ni som var här på gudstjänst i december, så gjorde vi ju det här tillsammans då också. Så nu tänkte jag, likt han gjorde då också, tänkte jag fråga: är det någon som nu känner sig fri, eller jag vill att ni är frimodiga och delar helt enkelt. Vad säger den här texten om Gud? Jag vill helst inte peka ut någon, men om ingen säger så peka ut någon. Gud är god.
Gud är hela, tänker jag. Gud vet vad vi tänker. Det var några grejer.
Ja, snyggt. Någon annan som vill dela? Inget omöjligt för Gud, exakt. Så var någon här?
Gud har all makt.
All makt, jättebra. Någon mer säger om Gud?
Han kan hela en,
exakt. Någon mer?
Han förlåter våra synder.
Jättebra. The question was, what do the text say about God?
It says about God that God, all things are possible.
All things are possible. Yeah, exactly. Good. Anything more? Något mer? Jättebra. Vad säger texten om människan då? Man ska aldrig ge upp även om hindren är många. Jättebra. Någon mer?
Henrik var bra där.
Du behöver 4 galna kompisar.
Du behöver 4 galna kompisar. Jättebra. Något mer?
Att det är lätt att tvivla.
Ja, exakt. Något mer texten säger om människan?
Det lönar sig att tro.
Något mer?
Nyfikna.
Något mer?
Believe,
alltså tro. Något mer?
Det var ju några som snackade ner Jesus där. Eller tänkte ner.
Några tänkte ner Jesus. Det finns en mörkare sida också, exakt. En sak till då. Jag har inte glömt något viktigt, jag tänkte om hon hade en sak till. Okej, vad ska vi göra med det här? Om det här nu är sant, det vi precis har läst, vad ska vi göra? Vad ska vi göra då med allt det här? När ni lämnar kyrkan nu, om allt det här är sant nu då, vad ska vi göra?
Lita på att Gud bär oss.
Något mer?
Vi ska bära varandra.
Bära varandra. Jättebra.
Jesus är med alla dagar.
Vad innebär det för oss att Jesus är med alla dagar? Det var kanske inte bara en fråga, det kanske jag bara, det är inte nu diskuterar. Det kanske jag får svara på helt enkelt. Nej, men jättebra hörni. Jag vet att det här kan vara jobbigt för många, att man sätter sig kanske med några man inte känner och så måste man börja prata Bibeln, som är en ganska, inte svår grej alltid, men det är en ganska stor grej att prata om. Nej, men vi lär oss jättemycket om Gud i den här texten. Eller vi lär oss ju om Gud. Vi lär oss ju, egentligen nämns ju aldrig Gud i den här texten. Men vi får ju lära oss, eller jo, han nämns visst i den här texten, jag ber om ursäkt. Jag menar bara liksom så här, vi får verkligen se hur Gud arbetar i den här texten. För att i den här texten så, ett tema som jag fick ut av den här texten är ju att Jesus är Gud själv. I den här situationen så ser vi tydligt att det är många personer närvarande. Det är de här fyra vännerna, det är den lame mannen, det är de lärda som är lite sura, det är full kyrka med folk. Men mitt i allt det där så står också Jesus. Och där, i och med att Jesus står där, så står också Gud. Så Jesus är Gud och han kan göra under, precis som ni säger. Han säger ju faktiskt det här i... Han säger, för det är ju som egentligen två under som sker i den här texten. Eller det är egentligen ett under som sker, men för att människan skulle fatta vad det är som sker så var det tvunget att hända ett fysiskt också. För han säger så här i vers 9 och framåt. Vad är lättast, att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig, och nu talar han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Först och främst, det var någon, jag minns inte vem som sa det, men förlåta, han kan förlåta synder. Det är ju ett under i sig, om vi nu läser liksom vad det är Jesus kommer till jorden för att göra. Det är ju för att ge oss det här eviga livet som människan sumpade i början av världens historia. Han kommer för att rätta till det här misstaget som skedde av Adam och Eva när de åt av frukten. Så att förlåta dina synder är egentligen det första undret Jesus gör i den här situationen. Men för att visa människor, för att vi människor ofta behöver se någonting för att tro på det, så väljer han att också den här mannen ska få gå igen. I Markus evangeliet kapitel 10 kan vi läsa om ett annat under i vers 46 och framåt. Där står det så här. De kom till Jeriko, och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och kallade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp, kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: rabbini, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Här är det häftigt med ett under också som får ske. Liksom i det första fallet där, när en lame kom där, så då var det, vem var det som sa tro? Var det Hannes som sa något om tro? De här kompisarna och den här lame mannen måste ju haft en tro när de då valde att ta med sin kompis, bära honom säkert ganska långt, även om man bara skulle bära honom. Jag fick inte prova på att bära någon en längre sträcka, men jag gissar att det är ganska tungt. Men de måste ju valt att göra det. De måste ha trott att ett under kunde ske. Den här mannen, blinde Bartimaeus, ropar ut på gatan: Jesus, förbarmar dig över mig. Folket tystar honom. De sa ganska strängt också att nu får du vara tyst. Men han fortsätter att ropa ännu högre. För jag tror att tron gör någonting när vi vill se under. Jag tror att tron är en essentlig del liksom i under. Och varför sker det här under till Bartimaeus? Men han ber ju om det också. Han ber ju till Jesus att amen, låt mig få se igen. Och frukten av undret blir ju liksom att hans liv blir ju förändrat. Vi kan läsa om en annan blind person som i Johannes evangeliet kapitel 9. Jag har inte den uppe här. Men han är också blind. Och att vara blind från födseln, det var ju som att men någon måste ha syndat. I din familj måste man ha syndat och du får ta straffet för det. Vad som tankesättet. Så att, därför är det ganska stort liksom att Jesus, han helar och förlåter ju som de synderna också. Men den blinde Johannes evangeliet, han är blind, han blir helad. Då säger Jesus att gå nu till det där vattnet som är bort i staden. Och den blinde, han är blind fortfarande, han går dit till det där vattnet. Och när han går tillbaks så kan han se igen. Och han gick då i tro, liksom. Jesus säger, gå dit bort så kommer du att få se igen. Då måste han alltså ställa sig upp blind, ta sig genom staden, kanske behöver be någon om hjälp för att ta sig dit. Och när han går tillbaka liksom, så får han synen tillbaks. Och han bestämmer sig därefter för att prisa Jesus och berätta om vad som har hänt honom. Och det är en massa lärda i den staden som blir sura på honom och säger, hörru du kan inte gå runt och säga det här. Men han fortsätter bara prata om det. De lärda i staden är så sura. De går till hans föräldrar liksom och säger, är det verkligen den blinde mannen som är där? Och de säger, ja, det verkar vara han Jesus som har helat. Den här mannen går sedan runt till staden och predikar om Jesus. För att han har fått vara med om ett under. Vad jag tänkte med de här berättelserna, det är att under verkar, och under historiens lopp verkar ske när Guds ande får vara närvarande. När Guds ande får vara det som liksom är i centrum. När det är Guds ande som vi litar på. Ibland brukar jag tänka liksom när man läser Bibeln, man blir så, det är så häftigt och alla under man får se. Och som man kanske inte riktigt tänker på samma sätt. Idag kanske vi inte ser under på samma sätt. Eller om vi ser ett under, man kanske ser en video, det är någon som berättar om det och man tänker direkt bara, men det är AI som har gjort det där. Eller man hör någonting, någon berättar och man tänker, ja men kom igen, du svamlar på ganska mycket. Vi är ganska duktiga på att inte vilja se under. Och vi ska inte bli lättlurade och så här att tänka att alltid, vi måste vara visa och kloka också. Men vi får se under i vår tid nu. Jag tänker att i Johannes evangeliet kapitel 14 så berättar Jesus någonting, att han säger så här i vers 12 och fram till vers 14. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Det här är ju en ganska läskig bibelvers kan jag tycka. För att om vi läser den rent utav så är det ju verkligen att om vi ber om något i Guds namn så kommer det att ske. Om det är någonting som stämmer överens med Guds vilja. Och jag tror att det är sant. Att när vi ber om något i Guds namn, så, alltså i Jesu namn, så kommer det att ske. Men det kräver också tro. Vi behöver tro på det vi ber. Om vi ber för någon och så blir den personen helad, då är det ju, vad är första reaktionen då? Kanske glädje, men ganska mycket förvåning också. Och det kanske inte är så tros, liksom, man blir förvånad. Det är klart, vi vet ju om att han kan göra under. Men det är svårt för oss att tro. Och det blir lite så här, vad är hönan och vad är ägget? Vi kanske behöver få se mer under i våra liv för att också kunna tro på under. Men jag tror att Vi behöver bli lite frimodigare ibland i våra böner. För nu kanske det är bara jag som predikar för mig själv här, men jag kan bli ganska, ibland blir man ganska passiv när vi ber. Vi vågar inte liksom be ut helt Jesu namn, för att tänk om det inte skulle bli ett bönesvar på det här vi ber om. Tänk om det är en som kommer och är sjuk och säger, kan du be så att jag blir frisk? Och vi ber och den inte blir frisk. Då blir det som helt plötsligt, det känns som att det är oss det hamnar på. Men jag vill bara säga att det är aldrig oss det hamnar på, utan det vi kan göra är att i tro så ger vi det i Jesu namn. Vi ber om det i Jesu namn och sen får Gud göra det. Och vi vet om att han kan göra det. Och då får vi lita på att han gör det, om det är det som ska göras. I Apostlagärningarna så kan vi se om de första lärjungarna. De första lärjungarna blir det ju. För Petrus och Johannes i kapitel 3, vers 1 till vers 10, så står det så här. Petrus och Johannes var på väg upp i templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som var förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallades Sköna porten, för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Res dig och gå. Han grep honom i högra handen, reste honom upp och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. All folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen han brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt honom. Den här mannen, han bad lärjungarna om en slant. Han gav honom någonting litet, men de gav honom någonting ännu större. De gav honom tillbaka hans ben. Och jag tänker att det är aldrig fel med en gåva. Men ibland så har vi ännu mer att ge människor. Vi har inte att ge. Det är Jesus som ger. Men vi kan dela med oss av det vi har fått. Lärjungarna visste vem de tillhörde. De hade vandrat med Jesus under några år. Det hade tagit många, många turer med Jesus innan de förstod vem han var. Men i den här stunden, när de hade sett honom dö och uppstå på ett kors, förstår de vem han är och de förstår vilken kraft de har i Jesu namn. De vet vad Gud kan göra. Det är tron på Jesus som frälser oss, som räddar oss. Det är tron på Jesus som helar oss. Det är tron på Jesus egentligen som är det vi ber om. Jag ville egentligen bara, det här var egentligen det jag ville dela med er idag. Liksom en frimodighet i att vi kan be i Jesu namn. När vi ber för bönelådan här före mötet, liksom, det är inte någonting vi gör bara för att det är fint och sådär, utan det är för att vi tror på att Gud kan svara på de här bönerna. När vi kommer att ha förbön här alldeles strax, där vi kommer att be för människor, liksom, det är inte bara för att man ska få prata ur sig, utan det är för att vi tror att bönen har kraft och vi tror att människor kan bli helade. Vi tror att människor kan få upprättelse. Vi tror att synder kan bli förlåtna. Och det finns kanske du som känner liksom att ja, men det här vi pratar om, det här jag pratar om nu, liksom, det känns svårt. Det känns inte riktigt som jag är där just nu. Och vad gör vi då? Ja, men då finns det alltid bön där också. I Apostlagärningarna 4, vers 29 och framåt så står det så här. Det är alltså när lärjungarna är jagade av de andra religiösa ledarna, så står det så här. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken under ske genom din helige tjänares Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Det är Guds ande som leder oss att frimodigt förkunna Jesu namn. Och den kan vi alltid be om. Även om man lärjungarna som nu fick vara med om i kapitlet före och hela upp en lam man behövde ändå be om frimodighet. Och det tänker vi ska be om nu tillsammans. Så herre Jesus, tack att det är i ditt namn det finns kraft, herre Jesus. Tack att det är ditt namn som har makt, herre Jesus. Tack herre att vi får be om allting i ditt namn, herre Jesus. Och ingenting är omöjligt för dig, herre. Vi kan tänka att många saker är svåra, herre Jesus. Helanden känns omöjlig, herre Jesus. Men i ditt namn, herre Jesus, är det inte omöjligt. Och även om vi ibland inte får se hela den här Jesus så kommer vi ändå predika dig Jesus. För vi tror att du har kraft här Jesus. Tack herre Jesus att du kan öppna upp våra hjärtan här inne, vi som är i den här salen här Jesus. Tack herre Jesus att du kan ge oss frimodighet att få predika ditt namn här Jesus. Vi behöver aldrig göra någonting själv eller i egen kraft här Jesus utan du är med oss var dag herre. Tack Jesus att vi får lägga allting i ditt namn, herre Jesus. Så du som har längtan här inne efter en frimodighet, herre Jesus. Jag ber för dig, herre Jesus. Jag ber om att Guds ande ska få beröra dig. Och ge dig den frimodighet som du behöver, herre Jesus. Jag ber för dig här inne som känner dig sjuk, herre Jesus. Jag ber i Jesu namn om att du ska få bli frisk, herre Jesus. Jag ber om också uthållighet, herre Jesus, att om vi inte får se det i stunden, herre Jesus, så be om att uthållighet i bön, herre Jesus, för vi tror på att i ditt namn så kan alla bli friska, herre. Så vi ber om helande, herre Jesus. Tack att du är läkaren, herre Jesus. Du är den ultimata läkaren. Tack, herre Jesus, för att det är i ditt namn vi blir frälsta, herre Jesus, också. Tack att du kan förlåta synder, herre Jesus. Du är inte bara en sån som gör under för vår egen bekvämlighet, herre Jesus. Utan du har gjort det största undret av allt, och herre Jesus, och förlåtit våra synder och gett oss evigt liv, herre Jesus. Det vi behöver är bara att vi tror på dig, herre Jesus. Det vi behöver göra är att tro på dig, herre Jesus. Så ge oss tro, herre Jesus, om vi behöver tro, herre. Amen.